Det här är en podd från Svenska Yle.
Välkommen till en kulturpodd som ska handla om böcker som anknyter till temat kärlek. Och framförallt så ska vi fundera på hur det här rubriceras. Påverkar det ens läsning till exempel om en bok lanseras just som en kärleksroman? Vi som ska prata om det här idag är jag, Silja Sagren Fodstad, och med mig har jag Marit Lindqvist och Lasse Garoff. Och jag tänkte, Marit, att du får ta ordet genast från början. För ursprunget i den här diskussionen är det att du föreslår att vi ska tala om en serie häften där den senaste inlagan nu heter En liten bok om förälskelse. Och då kanske du kunde berätta lite om vad det här är för någonting.
Mm. För några år sedan så grundades ett litet förlag som heter En liten bok, och de har gett ut vid det här laget nu då tre samlingar med ett specifikt tema. Den första samlingen med så här korta texter eller små häften handlar om klimatpåverkan. Sen följde en knippe texter som handlar om sexuella trakasserier. Och nu har då turen kommit i kärleken. Så att den består alltså av fem häften där man funderar på det här med kärlek ur olika perspektiv eller förälskelse. Det handlar ganska mycket också om brustna hjärtan och olycklig kärlek, kan vi ju säga. Men det är texter som här är några noveller, här är ett drama, här är en faktatext och en personligt hållen längre kolumn, kan vi kanske säga. Men vi kan ju återkomma till de här texterna.
Det var den ena sån här inspirationskällan som vi hade, och sen när vi pratade lite mera så kom vi fram till ytterligare ett exempel, och det var du, Lasse, som talade om att du gärna ville tala om P.O. Enquists Nedstörtad ängel. Hur kommer det sig?
Ja, jag tror att det delvis så handlade det bara om att jag känner att jag fortfarande har ett uppdämt behov att få prata om den här boken, för jag tycker att den är så fruktansvärt bra. Men det där, det är också därför jag kommer att tänka på den, därför att vi börjar och prata lite om vilka andra verk som vi kommer att tänka på som har temat förälskelse eller kärlek. Och det var en av de här sakerna som jag kom fram till när jag nu har under årens lopp gått och tänkt på den här Nedstörtade ängel av P.O. Enquist. Att den är en ganska intressant, eller en jätteintressant bok. Den är lite sådär snårigt på ett sätt skriven, för den är skriven nästan i sådär collageartad form, att där finns fyra, fem olika handlingar som är liksom så där inklippta i varandra utan att de egentligen möts. Och det är ganska svårt att förstå sig på vad det där samlande tema i den här helheten är, trots att den känns så stark. Och en av de där sakerna som fick mig att förstå mig på den här boken på ett annat sätt är det att när jag insåg att det här egentligen är en bok, upplever jag, som handlar om kärlek. Och då kom jag att tänka på, eller då föreslog jag den nu när vi kom till den här, när vi skulle planera den här podden. Och det där, och det är jag hemskt, hemskt glad för att vi kan ta upp och prata om.
Jag tycker det är jättespännande det här. Jag hade inte läst den här boken tidigare, och jag är otroligt glad att jag nu har gjort det. Jag kan förstå mycket väl när du säger att du har burit den med dig länge och tänkt på den och gärna vill prata om den, för det den känslan man får. Men nu var det ju det spännande att min ingång i det här var att du hade sagt att i samband med det här temat kärlek så vill du tala om den, vilket gjorde att jag kanske hade den ingången i den. Att jag visste att här finns någonting som kommer att haka fast i det här kärlekstemat. Och när det gäller den här En liten bok om förälskelse, så där har man ju också på något sätt en slags rubricering för det. Man vet att det ska handla om förälskelse, och man kan tänka sig att det här är riktat också delvis till en då yngre publik. Och då är min fråga till er, att tycker ni att det påverkar ens läsning om man har fått den där rubriceringen som på något sätt säger någonting om vad det man ska läsa handlar om?
Ja, det gör det ju säkert. Och jag menar just den här En liten bok om förälskelse, så då förväntar man ju sig att det ska handla om förälskelse och kärlek på något sätt uttryckligen. Och det med den här En liten bok och de här häftena här är ju det att de ganska tydligt, en del åtminstone, riktar sig till en lite yngre publik. Och jag vet att man också har använt sig av de här häftena i skolsammanhang och på en liten boks webbplats till exempel så finns det lärarhandledning och uppgifter som lärare och elever kan använda sig av som diskussionsunderlag i en klass till exempel. Och av de här fem häftena som har kommit ut nu alldeles nyss så fokuserar till exempel tre av skribenterna på kärlek ur ett HBTIQ-perspektiv ganska uttalat. Journalisten Katarina Salo till exempel skriver om hur hon som 35 år gammal kom ut som queer. Och det här kanske inte har varit alldeles lätt för henne, inte minst eftersom hennes närmaste krets i hög grad består av, som hon skriver, karismatiskt troende homofoba människor som inte accepterar annorlundaskap. Och det här är ju en väldigt personligt hållen text om vad det innebär att vara queer och hur hon kom till den slutsatsen att hon ville komma ut med det helt enkelt. Så det här tror jag är en väldigt viktig text för många som befinner sig i en motsvarande situation. Sen finns här en text av en novelltext av Dea Solin som debuterade som författare för några år sedan med en ungdomsroman som handlar om kärleken mellan två kvinnor. Och nu fortsätter hon också på temat i den här aktuella novellen Kattguld, där hon skriver om ska vi säga, hur två vänner blir, eller en vänskap utvecklas till en kärleksrelation helt enkelt. Och det är också ett spännande perspektiv på det här med hur kan man överskrida den här vänskapen och när övergår den i kärlek och ömsesidig kärlek i synnerhet. Och vågar man överskrida gränser, också sexuella gränser. Och skådespelaren och regissören och dramatikern Fabian Silens text Abnorm is the new norm. Ett ganska spännande sånt här intimt kammarspel i tre scener som handlar om två kvinnor och en sån här påtaglig spänning dem emellan. Och först så förstår man inte riktigt vad det handlar om. Alltså, den här ena kvinnan säger att jag ser dig som den du är. Varför kan du inte se mig som den jag vill att du ska se mig som? Och sen inser man så småningom att den här andra kvinnan har genomgått en könskorrigerande operation. Så att dynamiken mellan de här två har ju förändrats på ett väldigt intressant sätt. Och så tycker jag att han för en ganska intressant diskussion om på vilket sätt könsidentitet, sexualitet och begär är kopplade till varandra. Och det här också med blicken, hur man ser på varandra. Förändras den här sexuella laddningen mellan de här två på något sätt? Hur ändrar den karaktär och den här begärande blicken? Och är man rädd för att inte längre bli bekräftad, inte få ett gensvar på sin kärlek så att säga?
Och så fanns det också, tyckte jag, en ganska sådär rörande, en sån där rörande vilja av de här två makarna att på något vis försöka hitta tillbaks till varandra och till den relation de hade haft innan och att där fanns någonting som de jättegärna ville hålla fast vid.
Ja, absolut. Och sen finns här då också, jag kan alldeles kort nämna Mikaela von Kügelgen som för några år sedan skrev en väldigt uppmärksammad essä på Svenska Yles webb som handlar om ofrivilligt singelskap. Och det här är också ett tema som hon fortsätter på i sin text i den här samlingen. Och sen har vi Axel Åhman som också är en renodlad novell som heter Morris där berättarperspektivet är lite intressant. För när man börjar läsa den så undrar man att vem är det som sitter här och slickar sig i skrevet och ser ut över rummet tills man inser att det är ju en katt. Och katten heter Morris och han har då hamnat in i ett sånt här lite triangeldrama där med en husse som heter Roland som knappt orkar masa sig ur sängen och för att ta på sig sina sunkiga mjukisbyxor och en sån fettfläckig T-tröja. Han sitter mest och spelar PlayStation och har glömt allt runt omkring sig. Man inser att det handlar om separation.
Mm.
Och sen så finns här vissa förhoppningar om en återförening och så vidare. Men det kanske inte blir riktigt så. Men den här intressanta relationen mellan en katt och kattens husse skildras väldigt berörande och väldigt humoristiskt förstås. Det är typiskt Axel Åhman, alltid med en liten sån där cheeky touch i texten. Så.
Jag tycker det på något sätt är spännande, för jag tyckte att medan jag läste de här texterna, så i och med att man vet så att säga vad essensen i de här berättelserna kommer att vara, så ligger ens fokus automatiskt ganska mycket på det där berättargreppet, perspektivet, hur man ska komma in i det hela. Och jag kan ju tänka mig att speciellt när man riktar sig till en yngre publik, så är det där också på något sätt den där utmaningen ligger, att hitta en krok så att säga, som gör det till någonting eget. Och där tyckte jag också just att den här Axel Åhmans berättelse vara spännande just i det här att det tar en stund innan hjärnan ställer om sig så att man förstår att, att den där iakttagelsen kommer från ett oväntat perspektiv. Men det är ju helt klart att det påverkar ens läsning när man vet att det här är texter som är tänkta att på något sätt tala om förälskelse och kärlek. Och jag tänkte också nu när jag var inne på bibliotekens, alltså Helmets sida igår för att söka efter en annan bok, och så insåg jag att okej, att nu har de också en sån här rubrik med anledning av Valentine's Day, Alla hjärtans dag, där det finns då en rubrik där man kommer med förslag på romantiska böcker att läsa lagom till Valentine's Day. Och det är också intressant alltid att se att vilken typ av böcker är det man tar upp i de här sammanhangen och vad är det man förväntar sig att ska vara romantiskt för någon att ta till sig. Att är det då det tematiska eller är det hur det är skrivet eller vilken genre det är? Att var liksom hittar man den där
Och det känns som att, ja, och det känns som att många gånger sånt som beskrivs som litteratur om kärlek eller romantik eller så, alltså det är mer en genrebeskrivning än någonting annat.
Mm. Ja, för jag menar, relationer finns det ju i de flesta berättelser. Sen vad man läser in i de här relationerna, att handlar det uttryckligen om kärlek eller någon vänskap eller någon annan form av relation. Så det är ju lite som när vi talade här om veckan, hade klimatfiktion som tema, att den här naturmiljön, miljöengagemanget, klimatfiktionen kan man ju se i alla möjliga filmer och böcker och så vidare, fastän det kanske inte är det uttryckliga temat, men man ser ju det där, och det är kanske det som är mer intressant än det där som är uttalat, tycker jag.
Ja, exakt. Jag menar just det här som du säger, att det finns just det där, vilket element av kärlek är det? Är det kärlek mellan ett älskande par, eller är det kärleken mellan barn och föräldrar, eller är det kärleken mellan vänner? Det finns hur många nyanser som helst. Men då tänkte jag att då landar vi ganska fint igen i den här Nedstörtad ängel, som jag inte tror att man automatiskt rubricerar som en bok man ska läsa till Valentine's, eller?
Jag tror att om man skulle leta på kärleksromaner i Helmet, och sen så skulle man få den här på förslag, så skulle man bli ganska överraskad. Jag kan ju berätta lite vad den handlar om så där i korthet.
Ja, gärna.
Alltså, den utgår från ett liksom författarjag som på något vis blickar ut i en sån här väldigt illusionslös omvärld, så, och ser liksom på något vis hemskt mycket så där lidande och sorg omkring sig, och sen så utgående från det här så berättar det här skrivande jaget tre sådana ganska fragmentariska historier som just då aldrig möts med varandra. Dels handlar det om att berätta det här jaget om sin vän K som är psykiatriker, och han och hans fru som alltså de drivs helt enkelt till vansinne av sorg därför att deras femåriga dotter har blivit mördad i den här historien. Och den som har mördat henne kallas för en pojke här i den här boken, men det är alltså en ung man som är svårt psykiskt sjuk. Och den här K:s fru, så hon blir intagen på den här psykiatriska avdelningen där var K arbetar. Och så handlar det om hur de försöker på något vis hålla en relation till varandra vid liv, eller liksom på något vis försöker helt enkelt klara sig genom det här, och på något vis så där klarar inte av att vara tillsammans. Men och sen utvecklar också den här K en sån en djup och väldigt överraskande kärlek till den här pojken som mördade hans dotter, och han börjar älska honom som om han var hans egen son. Och sen, det är den ena historien, så handlar det om en man som heter Pinon som föddes med två huvuden, och det andra är ett kvinnohuvud som växer fram ur hans panna, och han kallar henne för sin fru Maria. Och det där, det finns ett sånt citat att det där, eller deras förhållande beskrivs som en sån livslång fångenskap i varandra. Och Marias huvud bröt sig fram som en knopp ur hans panna. Eller som en fånge som förtvivlat försöker bryta sig genom en fängelsemur men misslyckas. Och döms till livslång fångenskap, till hälften innesluten i muren.
Mm.
Och så visas då den här Pinan blir då befriad från den här, han hålls i en gruva. Fången därför att de som har spärrat in honom där, eller byn där han är född, så de har spärrat in honom där i gruvan för de tror att han är en demon eller ett barn av Satan, och så ställs han ut på cirkus. Och sen handlar det om en av Bertolt Brechts älskarinnor som efter hans död bar omkring på en hattlåda med ett gipshuvud som föreställde Bertolt Brecht. Och den liksom, romanen på något vis beskriver så det kärlek och dess ytterligheter på ett jättestarkt sätt. Och här är också en sån här bok som har en jättebetydelsefull titel, Det här nedstörtade ängel, för den pratar egentligen aldrig om. Den förklarar sig egentligen aldrig desto mer, den här titeln, i boken. Men vad jag upplever att den anspelar på är liksom är individer eller liksom på något vis här själar som har störtats liksom av öde på något vis djupt ner i olycka. De står utanför mänskligheten. Men sen ännu liksom där i de där utmärkena liksom så finns det någon typ av kärlek som ännu skänker dem så där ljus och hopp.
Mm. Ja, nej, jag ska gå några steg tillbaka nu, för jag tycker det är intressant, den här Nedstörtade ängel, den har ju en undertitel, alltså som är en kärleksroman. Mm. Men det är intressant att i flera upplagor så har man strukit den här undertiteln, en kärleksroman. Den finns i den ursprungliga, och i den upplaga som jag har så finns den inte. Och P.O. Enquist har själv var lite upprörd, vet jag, över det här att man hade strukit det. Och i något e-postmeddelande till en forskare så har han bland annat skrivit att den är en kärleksroman, verkligen. Så att han har velat understryka just den här kärlekstematiken i den här berättelsen. Och det är ju kanske en lite udda kärlek, eller olika former av kärlek som den handlar om. Och när jag intervjuade Freja Rudel som för en 4-5 år sedan skrev en doktorsavhandling om P.O. Enquist och bland annat just om Nedstörtad ängel, så konstaterar hon bland annat att just det här att den kallas för en kärlekshistoria stämmer till eftertanke kring vad kärlek är. Vad den gör med oss och vad den kräver av oss. Och hon konstaterar också att det inte är några vackra berättelser, men samtidigt så tror hon att det är viktiga berättelser eftersom de synliggör relationens oerhört genomgripande roll i våra liv, sa hon då. Och hur vi inte är autonoma, enskilda, ensamma subjekt, snyggt avgränsade i en nätförpackning utan beroende av och i och i förhållande till varandra. Det kan vara lyckligt och fint men också oerhört destruktivt och smärtsamt, konstaterar hon då när jag intervjuade henne för 5 år sedan ungefär.
Jag tycker det är jättespännande. Jag visste inte om det här att den hade haft den här underrubriken. För den utgåva jag också har läst som faktiskt då kom så sent som 2019 med ett förord av Agneta Pleijel. Så den har inte heller den här underrubriken. Och där tänker jag just på det här hur rubriceringen också på något sätt styr ens läsande. Men jag tänkte på allt det som man kan säga i anknytning till den här texten, så det som jag tyckte att på något sätt fanns hela tiden där är en sån där, när man försöker avgränsa att vad är kärlek och vilken typ av kärlek finns det, så tycker jag här finns en stark ömhet. En ömhet i det där betraktande av de här livsödena som författarjaget så att säga ger uttryck för. Och samtidigt en enorm kärlek till formuleringskonsten. Det är det som jag på något sätt också fäster mig vid. Jag tänkte jag läste det här förordet som Agneta Pleijel har skrivit, och hon kallar den här för dels då en av de mest speciella romaner som har skrivits på svenska, men också att hon uppfattar den som ett kärl för bilder. Mm. Och det tyckte jag var en jättefin formulering, för det är just på något sätt sådana här ögonblicksbilder eller korta, jag vet inte vad man ska riktigt kalla det, sätt att fånga de här som du beskrev, Lasse, själarna.
Mm,
och sen att spinna vidare på det. Som gör att den blir just en sån här väv. Eller något så här som inte riktigt möts men ändå har ett tydligt samband. Mm. Som gör att jag tycker att det blir en fascinerande läsning. Och på något sätt också den där att det finns en slags hinna mellan alla de här personerna som skildras och livet och döden.
Mm.
Att där finns många sådana här fina bilder. Där finns den här pojken som försöker ta livet av sig med en plastpåse över ansiktet. Det blir liksom den där tunna hinnan som skiljer livet från döden. Och så finns det den här mannen som har i dödsögonblicket varit innefrusen i ett isblock. Han blir innefrusen i ett isblock helt enkelt. Mm. Den där tunna hinnan så att säga av is som ligger mellan livet och döden blir så här väldigt tydligt på många olika sätt i den här berättelsen. Och det gör på något sätt att jag tycker att den hela romanen har en stark känsla av smärtsam ömhet i relation till livet.
Ja.
Men jag tänkte också på det här med som förbinder ganska många av de här parallella historierna som skiktas så här, så är ju det här med hur man går från hat till kärlek.
Mm.
Också att hat förvandlas till kärlek och kanske också i och med att man är beroende av varandra. Man är oförenlig, man är liksom infångade i varandra. Man kommer inte loss från varandra. Man är symbiotisk på många olika plan. Det gäller då K och hans hustru. De hatar varandra till att börja med, men sen så små. De är också frånskilda. Men de har ändå ett märkligt behov av att känna den här ömheten mot varandra och så vidare. Och sen då Pinon och hans hustru Maria som han bär bokstavligen i sitt huvud. Där förvandlas också den här hatet som Pinon känner för sin hustru Maria när de kommer upp i ljuset, när de kan känna någon slags frihet, kommer bort från det här mörka, så förvandlas det här hatet till en kärlek på något sätt. Och det här när jag talar om i samband med den här liten bok om förälskelse, det här med blickens betydelse, så tycker jag här också är en oerhört intressant ett tema som just handlar om det här att kunna se varandra.
Mm-hmm. Yeah.
För vad man är. Och kanske också just i synnerhet med Pinon och Maria, för jag menar eftersom hon är en utväxt i hans huvud, så han kan ju inte se henne annat än via en spegel.
Mm.
Så att då är det första gången han får syn på henne och upptäcker hur vacker hon är. Och så vidare.
Jag tycker också just det här med blicken och att se. Jag tänkte, där fanns någon form, jag kommer inte ihåg i relation till vilken av de här gestalterna det är, men just alltså en nedstörtad ängel också, det där Enquist formulerade som att det finns den här egendomliga gränsen mellan skräcken för att bli sedd och skräcken för att inte bli sedd.
Ja.
Att det finns en slags spänning mellan de här två. Och det tycker jag också är jättefin på något sätt, bild av livets komplexitet överlag och varje människas behov av att på något sätt bli bekräftad på något sätt.
Ja, och sen är här ju också de här, om man tänker på det här monstret i människan och människan i monstret, alltså de här monströsa, de här människorna som anses vara ett monster, just som Pinon när han var nedstängd i den där gruvan och ansågs vara ett satans barn, alltså en nedstörtad ängel bokstavligen som satan är. Så på något sätt det här med en lovsång till alla de här utstötta människorna, precis som också den här pojken, den här 22-åriga killen som kallas för Vargen i Säter. Han har alltså blivit intagen på ett psyk för att han har då begått ett mord först på en 6-årig tjej och sen på den här andra tjejen. Och det är ju totalt oförlåtliga, oförklarliga brott han har begått. Så han är ju också monströs i sina handlingar. Men ändå finns här ett försök till förlåtelse, till nåd. En nåd som kommer oberoende av ens handlingar. Alltså här finns några gånger så upprepar P.O. Enquist det här grekiska ordet agape, alltså som betyder kärlek. En kärlek som man inte behöver göra sig förtjänt av. Alltså man behöver inte göra sig förtjänt av förlåtelse, utan den ska komma utan detta. Och det agape då som innebär att man älskar människor oförbehållsamt för vad de är. Och också då kärleken till Gud. Och det här tycker jag är ett intressant spår också i den här berättelsen. Det här bibliska temat, förstås nedstörtad ängel som då är Satan. Och någonstans här så talar han också om den fullkomliga guden och den ofullkomliga människan. Man brukar ju tala om att människan är skapad till Guds avbild. Men vi är ofullkomliga. Vi är inte gudalika varelser, utan vi har fel och brister. Men sen kommer jag också att tänka på det här med, när det talas mycket om det här att vi ska se varandra. Och på en lapp, den här pojken då skriver sådana här lappar som han smetar ner med avföring. Så på en lapp står det, andas fram mitt ansikte. Och det handlar ju också om att se mig för den jag är. Och jag kommer att tänka på alltså kärlekens lov i Bibeln. Som jag tycker att ligger här som en undertext i hela den här berättelsen. Det här med att nu ser vi ju på ett dunkelt sätt så som i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då ska jag känna till fullo så som jag själv har blivit till fullo känd. Så bliva de då bestående, tron, hoppet, kärleken, dessa tre, men störst bland dem med kärleken. Så det är helt enkelt den här bibliska kärleken, den här förlåtelsen, den här nåden som jag ser i den här berättelsen oerhört starkt.
Mm. Den inleds ju de facto just med den här lappen som den här pojken har skrivit med andas fram mitt ansikte, som jag tycker som formulering också är så underbar idé att överhuvudtaget den här texten är just den där typen av text som varje mening öppnar för en hel rymd av betydelser som man kan läsa in och som man kan tolka och som man kan just, jag kan tänka mig att det här är en bok man kan läsa om hur många gånger som helst för att den ger er så många olika ställen att ta fotfäste i. Men jag tycker också precis som du säger ju att den här bibliska kopplingen är väldigt närvarande. Och så tänker jag också på det här att det blir så lätt, om vi talar om rubricering och hur man lätt faller in i det här att nu är det Valentine's Day och nu ska man läsa en viss typs böcker och så får man en bild av att då ska det vara kärleksromaner som handlar om så att säga traditionell förälskelse och den typ av himlastormande spektrum av det här känslor som man går igenom. Medan här igen så blir det just det där att den riktiga, den djupa kärleken ganska lätt kan vara ganska smärtsam och att den hela tiden ligger nära det svåra.
Ja, nej, precis. Och där är just, jag tänkte just på det där som du beskrev, Marit, om det här att vi som människor är så oupplösligt förbundna med varandra. Och att sen när det där bandet liksom upplöses så kan det ibland till och med kännas som en lättnad. Och jag minns det där, särskilt där i, mot slutet av den här nedstörtade ängeln så finns det den här, en sån här liten passage var Pinon dör. Men hans fru Maria dör inte ännu. Utan så står det att i 8 minuter var hon ensam. Mm.
Ja, då är frågan, var hon fri?
Ja, jag läser det som det. Jag läser det som det att då liksom i det där ögonblicket så finns hon som egen varelse på ett vis som hon inte har funnits tidigare. Mm. Men ja.
Nej, jag tänkte också på det här med relationen mellan Pinon och Maria. Så på ett ställe heter då att Pinon gav henne ett namn och då började hon existera. Alltså Pinon gav henne namnet Maria och då blev hon en egen existens. Och det går ju också att tänka på Adam och Eva, alltså att Gud skapade kvinnan ur Adams revben och så vidare. Och Gud skapade människan och gav henne ett namn, så att här finns en sån här skapelseberättelse. Samtidigt så är Maria ju väldigt kringskuren, alltså. Hon finns där som den där utväxten, men hon har inga stämband, hon har ingen strupe, hon har inga lungor. Hon kan ju inte prata, hon kan bara mima med munnen och göra så här ögonrörelser. Och sen kan hon sjunga, alltså nynna på något sätt. Och det kan vara onda sånger eller goda sånger. Men hon är ju inte, så på något ställe säger Pinon också, att hon är inte stum. Hon är dessutom en människa, jag kan höra henne, men jag är den enda som kan höra. Hon finns bara genom mig. Och det här är också en mening som, eller ett stycke som öppnar för alla möjliga tolkningar. Alltså det är ju som du Silja sa, att man kan läsa några rader och så det öppnas en hel rymd. Mm. Att tolka, att vad är det egentligen han menar med det här? Och det finns ju alltså många avhandlingar som helst som är skrivna om P.O. Enquists författarskap. För att det rymmer så enorma antal möjliga tolkningar.
Mm, ja, den där prosan är så där otroligt komprimerad. Det är en tunn liten bok alltså, men det där. Men det finns ju mycket som helst i det.
Ja.
Var det så, Lasse, alltså, att du har sett en teateruppsättning också av den här?
Ja, det var alltså, jag sa 2008 så spelades en uppsättning av Nedstörtad ängel på Universum här i Helsingfors. Och det där, och jag kom att tänka på den här föreställningen. Det var faktiskt första, det var, den där föreställningen var mitt första möte alltså med P.O. Enquists prosa överhuvudtaget. Och det där, och jag kom att tänka på den här föreställningen när det då i fjol när det, nyheten kom ut att P.O. Enquist hade dött, så då skrev jag en liten text om det här, om vad jag minns om den här föreställningen och så, och här för Svenska Yle. Och det var, ja, det var en fruktansvärt stark föreställning. Jag kommer ihåg att den var liksom, den var jätteeffektfull på något vis i det här sättet som den klarade av att göra den här texten väldigt liksom ge den en väldigt visuell tolkning. Och som jag minns det så hade de, så var de väldigt trogna den där liksom, den där själva texten. Att sen när jag efteråt letade rätt på den här boken och läste den, så märkte jag att det var en massa, eller att det var nästan hela bokens text som de hade satt upp, och så läste de det som monologer av olika slag. Och ja, det var en jättestark föreställning. Jag kommer ihåg att jag tänkte att jag förstår inte hur man skriver på det här viset. Mm-hmm. På ett intressant... Liksom så här, att jag var ganska häpen för den här, liksom, den här författargärningen på något vis. Att man klarar av att skriva så där kort och skriva så där just på det här viset fragmentariskt. Sådana olika historier som ändå på något vis, just som du sa Marit, vävs samman och bildar en sån här väv som känns väldigt tät och väldigt äkta. Och det där, och jag kan ju säga att den här boken har också fördärvat en del andra böcker för mig, för att det där, det finns vissa såna böcker som på något vis ger sig ut för att skriva liksom någon typ av så här, lite så där gotiska berättelser om just kärlek och lite såna här monstruösa karaktärer. Och efter att jag har läst och sett den här nedstörtad ängel, så känns de här andra liksom bara fake. Men nedstörtad ängel är liksom the real thing. Så ja, det var roligt att höra också när jag gick så här, det kändes ju märkligt där att jag går och minns någon sån här föreställning som är 12 år gammal, 13 år i år. Men så var det flera andra som jag pratade med efteråt som sa att de också minns den här föreställningen lika starkt som jag.
Men det är fascinerande, för att jag tänkte nämligen när du hade sagt att du hade sett den som föreställning och medan jag läste, så funderade jag, men hur sätter man upp det här med tanke på att texten är så förtätad, att vad du än väljer att sätta tyngdpunkten på så är det en tolkning, och det här är den typen av text där det är svårt att göra en tolkning eller en liksom välja en ingång i den, och då förstår jag, jag tycker det här låter som en strålande lösning just då, att göra det lite i monologform och få in de här olika aspekterna av den här berättelsen. Men det är ju otroligt spännande att tänka sig att vare sig man har haft ingången via en pjäs eller via texten i sig, så är det något man har svårt att lämna bakom sig efteråt. Den lever kvar.
Oh ja, verkligen. Ja. Mm, mm.
Men just när vi talar om kärleken i Per-Olof Enquists Nedstörtad ängel, så tänkte jag också på ett citat här i den här berättelsen där han skriver att, eller det är en scen där K står med hustrun där, och den här pojken som de båda har lärt älska väldigt högt har då lyckats begå självmord efter 8:e försöket. Och så kommer det här berättarjaget in i rummet och så skriker den här hustrun: man kan inte förklara kärlek. Och då säger berättarjaget: men om vi inte försöker, om man inte försökte, var stod det vi då? Och just det här med att kärlek är någonting vi inte kan förklara. Vi kan inte riktigt sätta ord på vad det är, hur tar det sig uttryck, annat kanske än i handlingar. Hur vi är mot varandra, hur vi förhåller oss till varandra, hur vi ser på varandra och kanske just då hur vi håller oss till våra medmänniskor. För jag tycker att den här berättelsen också handlar väldigt mycket om medmänsklighet och om att se varandra som de människor vi är, och kanske just centralt det här med den här förlåtelsen och nåden och att godkänna varandra trots våra olikheter kanske.
Jag tycker att där ligger också någonting just i det här att okej, att man inte kan förklara kärleken, men man måste fortsätta att försöka. Så där man igen tillbaka också i det här med rubriceringsproblematiken. För jag funderar just på det här att när vi lever i en sån tid där vi så gärna ska ha rubriker för det vi läser eller det vi ser på, eller vad man än konsumerar, så förväntas man kunna gå efter en rubrik. Mm. Beroende på vilket stämningsläge man själv just är i. Att vill du ha lite feel good, eller vill du ha kärleksdrama eller relationsdrama, se här, erbjuder vi er det här. Att gör inte det att vi på något sätt kommer in i en sån här bubbla där vi inte sen söker efter de här svårare svaren på kärlek.
Mm. Om man blir väldigt avtänd möjligtvis av sån här andra verk som inte lika enkelt låter sig rubriceras, för att sen försöker man ändå på något vis kanske passa in dem i någonting, under någon typ av rubrik, och sen passar de inte riktigt där. Och sen när man tittar på dem och vill ha den här kärlekshistorien, och så får man någonting annat, så får man en sån dyster och deppig historia, så blir man ganska besviken eller till och med arg, eller är liksom inte redo att ta emot den här saken som man sen får.
Ja, jag vet inte, jag tycker på något sätt att det känns som att det blir väldigt mycket fattigare, för att man inte heller utmanar sig själv. Och det går ju igen egentligen i allting, hur vi bygger upp vår värld av intryck omkring oss egentligen. Att vi kan skräddarsy, jag vill ha nyheter om det här och jag vill inte ha nyheter om det där, och jag vill ha den här typen av böcker och den här typen av filmer. Att vi på något sätt avskärmar också oss automatiskt från varandra, för att man skapar de här bubblorna både som människa och som kulturkonsument. Eller?
Mm. Nej, jag tänkte att vi kan ju alla försöka utmana våra lyssnare där ute och gå lite utanför de här genrebeskrivningarna och beteckningarna och läsa kanske böcker som handlar om lite mer komplicerade kärleksrelationer, vänskapsband och så vidare.
Jag tycker det är ett utmärkt ställe att lämna lyssnaren den här gången. Och så blickar vi framåt mot nästa gång och hoppas som sagt att alla hittar någon oväntad kärlekstext att ta till sig. Tack och hej!